Får jag börja med att hälsa Thomas Samuel välkommen åter till Eskilstuna. Jättevarmt välkommen
tack
Thomas.
Tack så mycket, tack.
Och han, för de med gott minne, men jag behövde titta efter, så var han här och predikade 2018. Mm. Det är några år sedan, det var innan pandemin, det där är så svårt med tiden bakåt. Men är väldigt, väldigt glad att han är här. Jag lärde känna honom genom en pastor som heter Stanley Sjöberg, som jag tror var en av de första
yes.
att välkomna dig när du kom till Sverige för 10 år sedan.
Yes.
Du lämnar över till dig. Varmt välkommen Thomas.
Tack så mycket att jag är här med er. And excuse me that I will continue in English.
Ursäkta att jag fortsätter på engelska.
Jag pratar svenska, men på engelska det är lättare för mig att predika. It's much easier for me to express theologically in English.
Ja, det är lättare för mig att uttrycka mig teologiskt.
So I don't think of the word more than.
Så jag inte behöver leta efter orden på samma sätt.
So I came to Sweden 10 years ago and I feel like it's a dream. I mean 10 years ago.
Jag kom alltså för 10 år sedan till Sverige.
It's a dream like.
Men det är som en dröm.
Because someone like me, to be frank, cannot be standing here.
För att vara ärlig så skulle jag egentligen inte kunna stå här.
An ex-Salafi Muslim. A Salafi Muslim.
Jag var en muslim, en salafist.
If you don't know, Salafism is the most radical group in Islam.
Om du inte känner till det, så det här är den mest radikala formen av Islam.
And was about to join jihad in 2003 in Iraq.
Jag var på väg att gå in, att förena mig med jihad, det heliga kriget, och resa till Irak.
And then I started to work on recruiting Muslims.
Men vad jag började med var att rekrytera andra muslimer för
to become Salafi and join the group.
För att bli salafister och gå med i jihad.
So and suddenly.
Men plötsligt.
I discovered that maybe we are wrong.
Upptäckte att vi kanske har fel.
And this led me to atheism.
Det här ledde mig på en resa som tog mig till att bli ateist.
Then agnosticism, like I don't know.
Ja, sen agnostiker, att man kan inte veta.
Deist, then deist, who believe in God, no religion.
Sen blev jag en deist, som betyder att jag tror att det finns en Gud, men har ingenting med oss att göra, ingen religion eller så.
Then Jesus had another opinion.
Och sen kom Jesus.
And he came to me in 3 consistent dreams, looking at my eyes and saying, "It is your time to follow me."
Och det 3 gånger efter varandra så kom han till mig i en dröm, talade in i ögonen och sa, "Det är dags för dig att följa mig."
It was hard for me to believe.
Det här var svårt att tro på.
I started to search for Jesus. I started to practice Christianity, but I was not really a Christian. I was kind of a religious Christian.
Jag började söka efter Jesus. Jag började försöka leva som kristen, bli religiös, men det var ingen riktigt innehåll.
There were nobody to disciple me.
Det fanns ingen som tog med mig som lärjunge.
So I went to follow New Age after that.
Så då började jag leta inom det som kallas för New Age.
I traveled to India.
Jag reste till Indien.
Hyderabad
ja,
in India.
Precis, den här staden i Indien.
Du vet att jag förstår svenska.
Ja.
So and then
därefter
I found that the only one who was faithful to me was Jesus Christ.
Då märkte jag att den enda som var trofast och trogen mot mig var Jesus Kristus.
And a friend of me took me to evangelical church for the first time of my life.
För första gången så var det en vän då som tog med mig till en evangelisk församling.
And the pastor there said, "I will not bless you."
Pastorn i den kyrkan sa, "Jag kommer inte att välsigna dig."
"Put your hand on your head and bless yourself."
Du kan lägga din hand på dig själv och välsigna dig själv.
Because when you are a believer, the Holy Spirit is in you.
Han sa det för att när du är en troende, då bor redan den heliga ande i dig.
All what you need to have it is to accept Jesus Christ.
Allt du behöver göra är att ta emot Jesus.
And I decided to give my life to Jesus Christ at that moment.
Och där och då började jag ge mitt liv till Jesus.
And this was 2013.
Det här var 2013.
And today I'm preaching his word to people.
Och idag får jag predika hans ord till er.
Only Jesus can do that.
Det här är bara någonting som Jesus kan göra.
Only Jesus can change you from an evil person who want to kill others.
Bara Jesus kan förändra dig från att vara en ondskefull person som vill döda andra.
To be a one who is preaching about God who is love.
Till att bli en som predikar om Gud som är kärlek.
So let's give a hand to Jesus Christ.
Ska vi ge en applåd till honom?
Amen. Amen. If you would like to know more, I have my book outside. It's about my detailed story and I have a lot of evidence in it.
Om du vill veta mer så säljer jag min bok utanför. Den är på engelska. Där berättar jag min berättelse, men det gör också argument för tron på Jesus Kristus.
So, I'd be honored if you would like to read it and give me your feedback.
Jag känner mig hedrad om du vill läsa den och ge mig feedback på den.
Let's pray for one minute. Please pray for me.
Låt oss be. Fader i himlen, tackar dig för att vi får förkunna ditt ord och vi tackar dig för att du har beskyddat Samuel och Thomas och hans fru, deras son, genom tuffa, svåra utmaningar. Men du är trofast. Mm. Och du har gett dem en frid, Herre. Och nu får han predika ditt ord. Halleluja. Och nu ber jag om den heliga andes Jesus. Smörjelse över honom Jesus. Och över oss. Att din vilja sker. Jesus. Att du blir uppenbarad för oss. Din Jesus. Vilja i Jesu namn. Amen.
Amen. Amen. It has been so long since I meet you, church.
Ja, det var väldigt länge sedan jag var här.
I'm very glad to be here today.
Jag är jätteglad att få vara här idag.
I was about to write a letter to the believers in Eskilstuna.
Jag var på gång att skriva en epistel, ett brev till de troende i Eskilstuna.
But Pastor Kalle was faster and he called me. So.
Men till sist så var Kalle då snabbare och hörde av sig och bjöd in.
Let's read from the scripture. Let's open our Bibles and read something very interesting about our very interesting topic today.
Låt oss öppna våra biblar, läsa en intressant text om ett intressant tema idag.
I did my master's on the Trinity.
Jag har alltså en magisterexamen på treenigheten.
And that's why they always keep me the special subjects.
Och därför verkar det som jag får alltid det här temat att predika om.
And I love it. I love it.
Men jag älskar det verkligen.
And I hope that we learn today to love the Trinity.
Och jag hoppas att vad vi lär oss idag är att älska den treenige guden.
We read from Mark 1 verse 9.
Slår vi upp Markus evangeliet kapitel 1 vers 9
to verse 13.
Till vers 13. You can read. Läser på svenska. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. Genast när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen. Du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Genast förde anden honom ut i öknen. Och han var i öknen under 40 dagar och frestades av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom.
We like to speak about Jesus in churches, which is our faith.
Självklart så tycker vi om att tala om Jesus i våra kyrkor.
But our problem is that many times we want Jesus to look like us.
Men ett problem är att vi ofta vill liksom att Jesus ska se ut som oss.
We want Jesus to fit to our thinking.
Vi vill anpassa honom till vårt tänkande.
We want to squeeze God to enter to this small brain that we have.
Vi vill liksom ta Gud och trycka ihop honom så att han passar in i vår lilla hjärna.
Like a person who want to fill the sea into a small bottle.
Som en person som skulle gå till havet och försöka få in det i en liten flaska.
And instead of doing that,
men istället för att göra det,
we need to let Jesus speak about who is he.
Måste vi tillåta eller ge Jesus utrymme att berätta om vem han är?
When I teach on biblical reliability, how we trust the Bible.
När jag undervisar om biblisk trovärdighet, om vi kan lita på Bibeln.
I always tell to people one of the most popular mistakes that you think that the Bible means what you want it to mean.
Då så ett av de vanligaste misstagen är just detta att vi vill att Bibeln vi tror att Bibeln betyder vad vi fattar eller vill att det ska betyda.
And that's not right.
Men det stämmer inte.
We need to be opened and to let the Bible change in our thinking.
Vi måste vara öppna och låta Bibeln förändra vårt tänkande.
We need to be open for the Holy Spirit to work and form our mind.
Vi behöver vara öppna och tillåta den helige ande att forma vårt sinne.
And that's why when we want to know about Jesus we go to the gospels.
Och därför vill vi veta någonting om Jesus så går vi till apostlarna och Bibeln.
And that's why I go to Mark as the first gospel has been written.
Och nu vill jag gå till Markus evangeliet som var det första evangeliet att skrivas.
And that's why let's read verse 9 and 10 again, just verse 9 and 10.
Vi upprepar och läser vers 9 och 10 en gång till.
In those days Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan.
Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan.
And when he came out of the water immediately he saw the heavens being torn open and the spirit descending on him like a dove.
Genast när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva.
The gospels are trying to give us an image about Jesus. Jesus is making an appearance here.
Evangelierna försöker att ge oss en bild av vem Jesus är.
And we see a very unique thing. Jesus is getting baptized and suddenly the heaven is getting opened and the Father is speaking with Jesus.
Här är en unik händelse. Jesus blir döpt men så öppnar sig himlen och Fadern talar med Jesus.
And the Holy Spirit is coming as a dove.
Och så kommer den helige ande som en duva.
And in this amazing picture Mark is taking us back to the book of Genesis.
Men i den här otroliga berättelsen och bilden så tar Markus som författar oss också tillbaka till första Mosebok.
Because where is the Bible talks about the Holy Spirit as something like a dove?
Finns var i Bibeln talar den om att där den liksom jämför den helige ande med typen duva?
Where can we see the same image of the Trinity appearing at the same time?
Var kan vi se någonstans i Bibeln att treenigheten på det här sättet blir uppenbarad samtidigt?
Where God is enveloping Jesus with the words of love.
Där Fadern genom Jesus ger kärleken.
We can read in Genesis that God when he in Genesis 1 when God was creating heaven and earth.
Vi läser om det här i skapelseberättelsen i första Moseboken.
Bereshit bara Elohim. God created in the beginning God created heaven and earth.
This is I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
And then the spirit of God was doing what?
Och vad var det Guds ande gjorde då?
Was hovering.
Det står att den svävade över vattnet.
Hovering. So
svävade.
So we have the Father.
Så vi har Fadern.
The word of God of creating, God's talk to create, let it be light.
Vi har det skapande ordet ur Guds mun, låt det bli ljus.
And we have the Holy Spirit hovering.
Och vi har den helige ande som svävar.
This was the project of creation.
Det här projektet kallades för skapelsen.
God was doing a project called human mankind.
Namnet på det här projektet var mänskligheten.
The earth was empty.
Jorden var tom.
And unorganized, the best word in Hebrew, unorganized.
För att översätta det hebreiska ordet så var det oorganiserat.
And then God will start
to fill it with things and organize the things.
Och så kommer Gud igång och han börjar fylla jorden med olika saker och organisera det.
Like a man who is preparing his house for his bride.
Det går att jämföra med en man som bygger och förbereder sitt hus och hem för sin brud.
So he put the lights up, sun and moon, not this lamps.
Så han sätter upp lampor, när jag menar stjärnor, sol och måne.
He put trees instead to decorate the place.
Han dekorerar hemmet med träd.
He put animals that all are pets for mankind.
Han lägger dit en massa djur, vad säger vi, gosedjur säger vi inte, men levande djur.
And then he created mankind. Come the bride.
Och sen skapar han mänskligheten, det vill säga bruden, för att välkomna.
Like he was preparing the house for the wife to come home.
Han Gud förberedde ett hus för hustrun att komma hem till.
So God's will is to repeat the same project, but the project of redemption.
Så i Jesus vill Gud upprepa projektet, men nu handlar det om förlösningen.
So there is a new project starting now by Jesus getting baptized, and again the same image of the Trinity that we have seen in creation is coming again.
Så nu börjar liksom samma projekt om, och därför så ser vi den treenige guden i den här händelsen vid Jesu dop.
That's why the Bible is saying when the fulfillment of time has come.
Därför så skriver ju Bibeln i tidens fullhet kom Jesus.
Jesus came to her in flesh.
Kom Jesus i köttet som människa.
Some people understand this verse in the opposite way.
En del människor förstår det här tvärtom, de här verserna.
Like for example when it is perfect timing Jesus come.
Alltså som man först är tiden passande och perfekt och då kommer Jesus.
Like when it was for example 12 o'clock Jesus come.
Okej, klockan 12, det är en bra tid, då kommer Jesus.
No. It's not like that.
Nej, men det är inte så det betyder.
The verse says that when Jesus comes, this is the fulfillment of time because he has come.
Utan vad versen säger är att när Jesus kommer, då är den rätta tidpunkten, för Jesus har kommit.
So it is the fulfillment of time because of his presence.
Tack vare hans närvaro är det ett fullkomnande av den perfekta tiden.
So Jesus is going Mark is going through this amazing reflection for the Old Testament to see the new project and the new start.
Så Markus, när han skriver det här, det blir en helt otrolig återspegling av skapelseberättelsen.
Mark make in the most summarized or recapitulated Bible or gospel, the most summarized gospel.
Precis. Markus evangeliet är liksom det mest komprimerade, sammanfattande evangeliet.
In 16 chapter he said a lot of things.
På bara 16 kapitel säger han en massa saker.
Don't know if you know that, but the gospel of Mark has about 19 miracles.
19.
Yes.
Jag vet inte om du vet om det, men det är uppskrivet 19 stycken olika under i Markus evangeliet.
And in these 5 verses only we will learn 4 things.
Från de här 4 verserna så lär vi oss, eller 5 verser, lär vi oss hur många saker? 4 saker.
The first thing.
Det första.
There is a dance.
Det finns en dans. Det finns en dans.
There is a dance. The second thing.
Den andra.
The greatest need in your life is to get yourself to this dance.
Att det viktigaste i livet, det är att du blir med i den här dansen.
Not only that.
Men inte bara det.
Jesus is the only way to the dance.
Det tredje, den enda vägen in i dansen går via Jesus.
And the Holy Spirit is your helper to continue dancing.
Och det är den helige ande som hjälper dig att fortsätta dansa.
Thomas, wait, this is very strange.
Thomas, det här är väldigt konstigt.
We talk about dancing in the church.
Nu pratar vi om dans i kyrkan.
Yeah, I'm talking about the divine dance.
Ja, jag talar om den gudomliga dansen.
What do you mean by dance?
Vad menar du med det då?
C.S. Lewis, one of the greatest theologians and philosophers in the church history, actually.
En av de största teologerna och filosoferna i hela kyrkans 2000-åriga historia.
And he used a lot the word divine dance. He used a lot the word divine dance.
Yeah, who was it?
Cicero.
Okay, Cicero.
No.
Yeah.
No. Yes, trust me.
Okay, I trust you, of course. Den här teologen talade just om detta, att en gudomlig dans.
He used it many times.
Han sa det här om och om igen, eller skrev det om och om igen.
Especially when he talks about the Trinity.
Speciellt när han refererar till treenigheten.
But before talking about this dance, let's confess that Trinity is hard.
Men innan vi går in på dansen nu då, så får vi erkänna att det här med treenighet är rätt så svårt.
Because we believe in one nature, in three persons.
Eftersom vi enligt Bibeln då tror på en Gud, en natur, men tre personer.
And for some people this is kind of no, let's not talk about that.
För en del människor reagerar liksom med att nej, men låt oss inte prata om det här.
It's better to speak about any other thing in the Bible but not the Trinity.
Låt oss prata om allting annat i Bibeln men inte liksom om treenigheten.
Actually many even pastors and leaders don't speak about the Holy Trinity at all. They avoid this in church.
Faktum är att runt om i världen så finns det även mycket pastorer och kristna ledare som undviker temat eller inte alls talar om treenigheten.
And by the way, we do not believe in tritheism.
Jag vill nu säga så här, vi tror inte på en treuppdelning.
We don't say three different gods.
Vi säger inte tre olika gudar.
And also we don't believe in unipersonalism, which is singular God.
Vi tror inte på en enhet där personligheterna blir upplösta eller sammanblandade.
Because these two are the extremes, like one is polytheist and the other is Islam actually.
Det här är två stycken extrema missförstånd där den ena representeras utav en monoteism och den andra utav islam.
And let's make it easy by giving one illustration in the beginning.
Låt mig ge en illustration som ska hjälpa göra den här bilden enkel.
If we talk about letters.
Om vi talar om bokstäver.
And I asked you to write in Arabic or in Hebrew the letter Aleph.
Om jag ber dig att skriva den arabiska och hebreiska bokstaven Aleph.
Both has the same letter, beginning, starting letter, Aleph.
Både det arabiska alfabetet och det hebreiska börjar med bokstaven Aleph.
How many letters you would write down? If I asked you, please write Aleph.
Om jag ber dig att skriva det nu då, hur många bokstäver behöver du för att skriva bokstaven Aleph?
You would write...
In Swedish, 4.
In Swedish, 4.
Fyra på svenska,
Aleph. In Hebrew, 3.
På hebreiska, 3.
And... In Arabic 3 also.
Och det är samma sak på arabiska, tre bokstäver.
But anyone can be saying that, by the way, Aleph is three letters.
Men samtidigt som alla kan säga Aleph består av tre bokstäver.
So can we count that Arabic is Aleph three letters, then B three letters? Can we count like this or we count them 28 letters?
Men skulle vi därför liksom börja med att säga att bokstaven Aleph, ja det är då tre bokstäver och sen så B, beta, det är så många bokstäver.
Nobody does that.
Det är ingen som håller på så.
Everyone count letters by itself. Aleph, bet, 1, 2, 3, 4. Aleph, bet, gimel, dalet, hey, vav, zain.
Så alla säger ju Aleph är en bokstav, det är den första bokstaven, eller hur?
Right? The same, this is very close illustration to the idea of the Trinity, one of the best illustration for the Trinity actually.
Jag tycker att det här är en utav de bästa bilderna, förklaringarna på treenigheten.
That God is one.
Gud är en.
For sure.
Absolut.
He's infinite, there is no place for another.
han är oändlig, det finns ingen som honom.
But at the same time.
Men samtidigt.
He is emphasized in three persons.
Så betonar han tre personer.
Like the letter Aleph. Like this letter Aleph.
Som Aleph, en bokstav som ändå skrivs av tre bokstäver.
And this takes us to deeper a little bit. What again do you mean by that these letters, these three persons are dancing together? What do you mean by that?
Okej, nu går vi tillbaka till dansen. Vad menar du? De här tre bokstäverna dansar tillsammans.
I will read for you a quote from C.S. Lewis and Alvin Plantinga.
Jag ska citera C.S. Lewis.
and Alvin Plantinga. Both are great theologians and both spoke about the Trinity in a fantastic way.
Jag ska först citera C.S. Lewis och sen så en annan man på P någonting. Jag ska leta upp det. Det är bra.
So, C.S. Lewis says, in Christianity, God is not an impersonal thing.
Då börjar C.S. Lewis här och skriver att i kristendomen så är Gud inte en opersonlig sak.
Or a static thing.
Han är inte någonting statiskt.
He's not even just one person, but a dynamic pulsating activity.
Han är inte ens en person, men han är en dynamisk, pulserande aktivitet.
A life, a drama.
Han är ett liv, ett drama.
Almost if you think, if you will not think me irreverent, a kind of a dance.
Så skriver han så här. Om ni nu inte tycker att det här är ovärdigt, så vill jag kalla det för en dans.
It's dynamic.
Det är dynamiskt.
It's not static. God is not a solid idol.
Det sitter inte still och är fast och är som en avgudabild.
But God is moving all the time.
Men Gud rör sig hela tiden.
And then Plantinga says.
Och sen så den andra teologen.
The Bible says.
Skriver så här. Bibeln säger.
That the Father, the Son and the Holy Spirit glorify one another.
Att det sägs enligt Bibeln så Fadern, Sonen och den Helige Ande, de ärar varandra.
Which means the person within God exalt, commune with and defer to one another.
Vilket betyder att de tre personerna i Gud kommunicerar med varandra.
Each harbor the others at the center of his being in a constant movement of overture and acceptance.
Var och en inkluderar den andra i sitt inre själv.
Each person envelops and encircles the other.
Varje person omsluter den andra.
God's interior life therefore overflows with self-giving love for others.
Och det är därför som i mitten av Gud, i hans väsen, så överflödar det av kärlek till andra.
Back to Lewis, he says lastly.
Och så går vi tillbaka till C.S. Lewis.
Who says what does it all matter? It matters more than anything else in the world. Is the whole dance or drama or pattern of these three personal lives to be played out in each of us.
Mm. Så, nu säger han C.S. Lewis, vad betyder det här? Betyder det överhuvudtaget någonting så att säga? Ja, det betyder mer än allting annat i världen. Denna dans, detta drama eller detta mönster finns i själva gudomen.
They are the great fountain of energy and beauty spurting up at the very center of reality.
Men att det här får sitt uttryck eller spelas ut i våra liv, det är källan av energi och skönhet som finns i liksom i skapelsen.
And there is no other way to the happiness for which we have been made.
Och det finns inget annat sätt för oss att bli lyckliga.
This is very interesting what they say here.
Så det här är ju intressant.
Thomas, don't tell me that we should have get it like this. I mean, you should clarify a little bit.
Okej, låt mig utveckla det här mer.
It's not stationary. God is not a static being.
Gud är inte en statisk fastlåst varelse.
And that's our problem with the word person. God is one nature, three persons. That's our problem.
Och det här problemet börjar när vi börjar tala om en person.
Because simply the word person doesn't mean the word person we mean it today at the time of the fathers.
Bara själva ordet, alltså användningen av ordet idag, person, är inte samma som när kyrkofäderna och tidiga kristna skrev ordet person.
So don't imagine God like three persons sitting beside each other and making a meeting. This is not science.
Som till exempel tre personer sitter bredvid varandra och de har en liten träff.
But it's a dynamic relationship for three entities going towards each other.
Den beskriver tre stycken väsen, personer som hela tiden relativerar till, eller relaterar, dras till varandra.
The word person in the time of the Father means the one who is moving towards relationship. That's it.
Moves toward
relationship.
Okay. Begreppet fader i Bibeln ger uttryck för den som rör sig emot relationer.
It didn't mean at all the idea we understand about person today.
Det hade inte samma betydelse då som vi tänker idag på en pappa.
Trinity is one person in the center of the other.
Treenighet betyder att en person är i centrum av den andra.
Every one of them is going around making voluntarily the other his center.
Så i gudomen måste du se hur de var och en frivilligt och av hjärtat ger den andra plats och utrymme.
So the Father is centered around the Son, and the Son is centered around the Father, and the Holy Spirit is centered around the Son, and the Son is centered around the Holy Spirit. It's like that.
Så sonens fokus är på Fadern och anden, och andens fokus är på Fadern och sonen, och Faderns fokus är på sonen och anden.
It's moving all the time towards each other.
De dras till varandra hela tiden.
In a very amazing happiness relationship.
I en otroligt lycklig relation.
And that's why Jesus all the time is telling us, lose yourself. Stop being centered.
Och därför säger Jesus gång efter annan till dig och mig, släpp dig själv, förlora dig själv i honom.
So my question to you when I said, do you live it or you believe it?
Så där, när jag ställde den här frågan, lever du treenigheten eller tror du på den?
I meant by that everyone has the image of his God.
The what of God?
Everyone has his image, the image of his
yes,
God.
Yes, amen. Alla är skapade i Guds avbild.
Everyone is reflection for his God.
Alla är en återspegling av vem Gud är.
So it means a lot to be the reflection of a triunity God.
Så det handlar om att vara en reflektion, en återspegling av en treenig Gud.
It means that you are not in the center anymore because this is not God.
Det betyder också att du är inte i centrum längre. För det har inte med Gud att göra.
God is in the center.
Gud är i centrum.
Your brother is in the center.
Din bror är i centrum.
We are not in the center anymore. This is the core of the Trinity.
Vi var och en av oss är inte i mitten. Det här är kärnan i treenigheten.
So Jesus when in Matthew 10 says lose yourself. Or who lose yourself find it, and who find himself lose it.
Så när Jesus säger att den som förlorar sig själv eller förlorar sin den som vinner sitt liv förlorar det, men den som ger det till honom vinner det.
Why? Because he doesn't want you to be static centered person.
Varför? Jo, Gud vill inte att du ska vara en statisk inlåst person.
Many people misunderstand Matthew 16 when it talks about carry your cross.
Många missförstår vad Jesus säger i Matteus 16 om att bära sitt kors.
Many people think, oh, it's the pains of my life and the problems.
Och det är liksom smärtan och problemen i mitt liv som jag måste bära.
No.
Nej, det är inte det betyder.
It's you on the cross.
Det betyder att du är på korset.
You are not in the center anymore. You are on the cross.
Du är inte i centrum, du är på ett kors.
Because Jesus is in the center.
För Jesus är i centrum.
It is a dance.
Det här är en dans.
Are you ready to dance with God?
Är du beredd att dansa med Gud?
To go into this amazing relationship.
Att gå in i den här otroliga relationen.
One of the things that prove for me that Trinity, that Christianity is true is actually the Trinity.
En av de sakerna som övertygade mig om att den kristna tron är sann och riktig är just treenigheten.
You know why?
Vet du varför?
Because simply nobody can make that up.
Det är för att ingen kan komma på något sånt.
Really, if you are making up Christianity, would you make the Trinity?
Alltså om du skulle ha kommit på kristendomen, skulle du ha planerat en treenighet?
I don't think so.
Jag tror inte.
It doesn't come in the mind of anybody.
Det är ingen som får en sån idé.
And even if it came to your mind,
även om du skulle få den idén,
you will never say it because people will say you are crazy.
Så skulle du aldrig uttala det, för människor skulle säga på en gång du är galen.
But the question is, what is the implication of that?
Mm.
What is the implication of that?
Men vad betyder det här?
Does it matter that God is triunion or?
Spelar det någon roll om Gud är treenig eller något annat?
There is implication for that?
Ja, men det, finns det betydelse av det?
Yes.
Ja.
At least from the time of Augustine, and I believe more than that. Before than Augustine even. I believe from the time of Augustine or even before
förlåt.
That.
Förlåt, okej. Okay. Ja, ja, absolut. Om vi ser på Augustinus kyrkofader, man skriver, det här betyder jättemycket.
And I think his description that God, if God is one singular person, there is a big, big problem. If God is one singular person, we have a big problem.
Om Gud bara är en person, det vill säga helt ensam, bara Gud, då har vi ett stort problem.
You know what's the problem?
Vet du vad problemet blir för oss?
How we will love.
Hur ska vi kunna älska?
Who God used to love.
Vem brukade Gud älska innan dig och mig?
We agree that God is love, right? God should be love, right?
Vi tror att Gud är kärlek.
Raise your hand, please, if you believe God is love.
Ja, får jag säga, tror ni att Gud är kärlek? Amen.
God should be loving, right?
Ja, och då ska vi älska.
To love who?
Men vem ska man älska?
In Islam, they have a big problem with that.
Inom Islam så har vi ett väldigt stort problem med det här.
Theologically.
Teologiskt sett.
Because if God is loving, then who he used to love?
För om Gud alltid har varit kärlek och älskade någon, vem brukade han älska förr i tiden?
Is love definition is to give yourself to another. Who is this another?
Om definitionen av kärlek är att ge dig själv till en annan, vem är den andra?
Who?
Vem?
You have one of two choices then.
Då har du två val.
God was not loving. Is not loving, which make him not God.
Antingen så var Gud inte älskande, han var inte kärlek.
Or God needs his people to love.
Eller så behövde han skapa människor som han skulle kunna älska.
What a weak God.
Men vilken svag Gud som behöver.
He needs his people.
Som behöver människor.
But our God.
Men vår Gud
is satisfied by himself.
Han är tillfreds i sig själv.
Because the Father loved the Son in the Holy Spirit from eternity.
För Fadern älskar Sonen och den helige Ande och vice versa.
He doesn't need you and me.
Han behöver inte dig och mig för kärleken.
But he loved us.
Men han älskade oss.
So he created us.
Och därför skapade han oss.
Not out of need.
Inte av girighet.
But because he wants to give you his own life.
För han vill ge sitt eget liv till dig och mig.
Singularity, single God, make a big problem to anyone who follow it.
Så det blir problematiskt och inkonsekvent för den som tror på en Gud som består av ett väsen, en person.
Because it creates moralism.
Vad som behövs, vad det begär är moral och moralism.
God will be only great and powerful. He will not be loving.
Det enda som Gud är, om han är ensam i sig själv, är mäktig och stor.
That's scary.
Men det blir skrämmande, en skrämmande Gud.
Think of it. Think of it.
Tänk på det.
Imagine if God,
tänk dig att Gud,
who has all the power,
som har all makt,
who is in control of everything,
som kontrollerar allting,
doesn't love you,
inte älskar dig.
This power is something now scary because it's not in my side.
Den här kraften, den blir skrämmande för den är ju inte nödvändigtvis för mig.
Right, it's scary.
Eller hur, den blir skrämmande.
On the other hand, if there is no God, then there is relativism. Everything is relative. There is no God, you know.
Men sen å andra sidan, finns det ingen Gud överhuvudtaget? Ja, men då är allt är ju relativt.
There is no moral at all.
Det finns ingen äkta moral överhuvudtaget.
But again, in Christianity.
Men i den kristna tron,
God.
Gud,
amazing God,
vår otroliga
with
Gud,
all his powers,
med all sin kraft,
all his authority.
Med all sin auktoritet.
Is your dad.
Han är din pappa.
And you can call him daddy.
Och du kan kalla honom pappa.
Imagine.
Tänk på det.
So, what is the dance? This is the dance.
Okay, så vad är dansen? Det här det handlar om.
The second point, we are designed to be part of that dance.
Min andra punkt är att vi är gjorda för att vara del av i den dansen.
And to understand that, we need to understand what means that God glorify one another.
För att nu förstå det här så måste vi förstå först vad innebär det när treenigheten ärar varandra, Fadern, Sonen och den Helige Ande.
Because this is what we read in John 17.
Det här är det som vi läser om i Johannes 17.
That the Father has been glorified by the Son, and the Son, the Father glorified the Son as well.
Att Sonen har förhärligat Fadern och Fadern förhärligar Sonen.
Have you thought of it before? What is glorifying? What does
Har du funderat på det här? Vad betyder det att förhärliga någon?
What do you mean to glorify someone?
Vad menar du med det att ära och förhärliga?
What? What? Think.
Ni får säga.
What do you mean? Oh God, you are glorified. Is it just to say it?
Vad betyder det när du säger Gud, all ära till dig?
Glorification semantically in the gospel, in the Bible.
Alltså när man tittar på ordet semantiskt nu då, att förhärliga.
It's beauty and duty.
Beauty and duty. Så är det skönhet och plikt.
Beauty that you see the person so beautiful, so amazing, you are so much focused on him because he's beautiful.
Skönheten i att personen är så vacker, så skön. Hela ditt fokus och beundran ligger på personens skönhet.
At the same time,
men samtidigt,
you feel duty towards him because you fall in love with that glory.
Så känner du en förpliktelse mot den här personen, för du har förälskat dig och det drar dig.
So that's to glorify a person, to be amazed by his beauty and having a duty to make him in the center.
Här kan vi börja förstå vad det betyder att förhärliga någon, att sätta den i centrum som det vackraste.
Imagine if you,
tänk dig själv nu då,
have a person in your life.
Det finns någon i ditt liv
who see you always beautiful,
som alltid ser på dig som vacker,
and always in the center.
Och alltid i centrum av allt som händer.
Isn't it amazing?
Är inte det otroligt?
Right? You would like it, right?
Skulle du gilla det?
It's cool, huh?
Det är coolt.
Imagine that God lives like that from eternity. He exists, like that from eternity.
Men tänk på att så har Gud levt för all evighet.
That's why he has infinite happiness.
Det är därför som han är oändlig i sitt syfte också.
Because he loves one another, glorify one another all the time from eternity. So he's happy.
För evighet så älskar Gud inom sig själv och är alltid lycklig.
Wait a minute, Thomas.
Okej, vänta nu lite, Thomas.
The Bible, you say that God is glorifying one another.
Okej, du säger nu att Gud förhärligar varandra.
But the Bible, every time we look at it, it says glorify me, glorify me, glorify me, be in my center, make me in the center of your life. Well, God asks us for that.
Okej, men samtidigt så står liksom massa uppmaningar i Bibeln att vi ska ära Gud, vi ska sätta honom i centrum.
So why God asks all the time for that?
Varför begär han vår lovsång, vår lovprisning?
Does he need it?
Behöver han det?
No.
Nej.
You need it.
Det är du som behöver det.
You need to be happy.
Du behöver få vara lycklig.
So God is giving you the prescription of being happy.
Och därför så ger Gud dig planen för hur du blir lycklig.
Stop. Put yourself in the center.
Sluta och sätta dig själv i mitten.
Just make me in the center so I can make you happy.
Gud säger, låt mig vara i mitten, då ska jag göra dig lycklig.
You ask God, oh God, I'm sad, I'm angry in my life, where are you?
Du kanske ber, Gud, jag är så ledsen, var är du, jag behöver dig i mitt liv.
Me, I want to be happy.
Gud, jag vill vara lycklig, jag behöver dig.
God is simply telling you,
Men Gud säger till dig,
if you want to be happy,
om du vill bli lycklig,
stop being me, 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 me.
Sluta upp med det här, jag, mig, 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 mig.
And make it you, 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 you.
Och låt det handla om dig, Gud, dig, Gud, dig, Gud.
Simple.
Enkelt.
He doesn't need it, but we are.
Han behöver inte lovsången, vi behöver den.
Join the dance.
Kom in i dansen.
Second Peter, you will be partakers of the divine nature.
I andra Petrus brev så står det, ni ska bli delaktiga i gudomlig natur.
The only faith that says so is Christianity.
Den enda tron eller religionen då, tron på jorden som säger något sånt, det är den kristna.
My question to you.
Min fråga till dig blir så här.
Do you believe in God?
Tror du på Gud?
Or you are part of his dance?
Eller är du delaktig i hans dans?
Ask yourself.
Ställ frågan till dig själv.
The problem that we are afraid. Let's be frank.
Låt oss vara ärliga. Problemet är ju att vi är rädda.
If today I got a paper.
Om jag fick ett papper idag.
And I asked the pastor that I will spread the paper on you.
Och jag frågar pastorn här, får jag dela ut papper, lappen till alla här?
And you found in the paper two requests.
Och så på pappret så står det två stycken begär eller frågor.
And all what we need is your signature.
Och allt vi behöver det är din underskrift.
The first request is.
Den första frågan eller begär befallning.
I promise to obey God in everything in my life.
Ah, det första är att jag lovar att lyda Gud i allting i mitt liv.
Secondly,
punkt nummer två.
I will thank God for everything in my life.
Jag kommer att tacka Gud för precis allting i mitt liv.
Good or bad?
Om det är bra eller dåligt.
Would you sign that?
Skulle du skriva under på det?
Uh-huh.
Uh-huh. Jag vet inte.
Uh-huh. By the way, only crazy people would sign a paper like this.
Får jag föreslå att bara galningar skriver under ett sånt
paper? You know why?
Vet du varför?
Because we are afraid to dance.
Det handlar om att vi är rädda för att dansa.
God is asking you to come for the dance and you feel like no, I don't trust you.
Gud bjuder in dig, bjuder upp dig till en dans men du känner att jag litar inte riktigt på dig.
I don't trust because actually dancing, real dancing is about trusting your partner.
Eller hur, det vet du väl om att riktig fysisk dans det handlar om att lita på sin danspartner.
Because if you don't trust he will step on your feet or something
this
will be bad.
Om du inte litar på honom då får en stämpel på tån.
So you need to trust him.
Så du måste lita på honom eller henne.
Right?
Eller hur?
So you need to trust God.
Så du behöver lita på Gud.
He will not step on your feet.
Han kommer inte trampa på dina
Actually, tår. Actually the opposite we keep stepping on his feet and he doesn't say anything.
Men du, det är tvärtom, han låter dig stå på hans fötter och så dansar du med honom.
Just give him yourself.
Bara ge dig själv till honom.
How?
Men hur?
Jesus is the way to the dance.
Det är Jesus som är vägen in i dansen.
Read verse 10 and 13.
Nu läser vi igen här. Det var Markus 1.
And when he came up out of the water immediately he saw the heavens. From verse 12 and 13.
Nu läser vi vers 12 och 13.
The spirit immediately drove him out into the wilderness and he was in the wilderness 40 days being tempted by Satan and he was with the wild animals and the angels were ministering to him.
Genast förde anden honom, alltså Jesus, ut i öknen. Och han var i öknen under 40 dagar och frestades av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom.
How we can get into the dance? The answer is temptation.
Oj, hur kommer vi in i dansen? Jo, svaret är frestelse.
The first thing that happened after the new project.
Det första som hände efter det här nya projektet med Jesu dop och fadern som visade och talade.
Is taking the new project Jesus Christ to the temptation.
Det första som händer är att anden leder Jesus till frestelser.
When you compare what happened between you and Adam, by Jesus, the first Adam and the second Adam, you can see glory.
You can see
glory.
Glory. Okay. Okej, när du läser i Bibeln och jämför Adam och Eva som kallas den första Adam med den andra Adam som är ett begrepp på Jesus, då ser du härlighet här.
The first Adam.
Den första Adam, han som var med Eva.
Don't eat from the tree.
Gud sa, ät inte från av trädets frukt.
And the second Adam.
Men till den andra Adam, till Jesus.
Go to the tree and get crucified on it.
Så sa Gud, gå till trädet och bli korsfäst på det.
The first Adam sitting was the animals, enjoying all the animals as pets.
Den första Adam, han satt där med alla djuren, han myste med dem och hade det så bra.
The second Adam.
Den andra Adam.
Go to the wilderness with wild beasts.
Han blev utskickad i öknen bland de vilda djuren.
The first Adam.
Den första Adam.
Don't eat from the tree and you may live.
Fick beskedet, ät inte från trädets frukt och då ska du leva.
The second Adam.
Men den andra Adam fick höra.
You will go to the tree and you will get crucified on it and I will smash you.
Du ska gå till trädet, du ska korsfästas på det och jag ska krossa dig.
And he obeyed.
Och han lydde.
Adam, first Adam didn't obey.
Den första Adam
didn't obey, didn't want it.
Han lydde inte Gud, lydde inte Gud.
While everything was easy.
Då när, trots att allting var så enkelt för Adam.
But the second Adam,
men den andra Adam
obeyed. And that's why people say, why Jesus say, oh, let your cup, if your cup come to me, pass me.
Den andra Adam, genom alla svårigheter så lydde han Gud. Och det är därför han talar om att dricka av din bägare.
Many people say, oh, Jesus, maybe he's not God then.
Många människor tänker, om han lider på det där sättet, då kan han inte vara Gud.
No, Jesus is confirming that he will obey even to the obedience of death.
Det är tvärtom. Jesus bekräftar att han kommer att lyda Gud även om det innebär hans egen död.
What do you need to do that?
Vad behöver du för att kunna göra det?
We behöver faith.
Du behöver tro.
And when you believe in Jesus, you will get justified.
Och när du tror på honom, då blir du rättfärdiggjord.
And sanctified.
Och helgad.
Yes. Like, you know, like what? Like the bird.
Okej, okay. En fågel.
The bird, when the Bible a lot say, put on Jesus Christ, put on Jesus Christ, right?
Bibeln eller Paulus skriver ofta, sätt på dig rättfärdighetens kläder.
And many people think put it on like this, like a jacket.
Och många människor tänker, ja men säg bilden, ja men det är som att sätta på sig en jacka.
But no.
Men det är inte det.
It's like the bird.
Lyssna, det här går att jämföra med en fågel.
When it put on its feather.
När den sätter på sig sina fjädrar.
It put it from inside to outside.
Då kommer det ut ur fågeln.
And it covers it in beauty.
Och det täcker och gör fågeln skön och vacker.
That's Jesus Christ for us.
Det här är Jesu rättfärdighet för dig.
But Jesus is not with us anymore.
Men nu är inte Jesus här.
What can we do?
Vad kan vi göra?
The last thing.
Det sista.
And say.
Som jag vill säga.
Jesus said, I will not leave you alone as orphanage, but I will give you my Holy Spirit.
Jesus sa, jag ska inte lämna er ensamma som föräldralösa. Jag ska ge er den helige ande.
The king is saying, truly, truly, I say to you. I wonder why the king is saying, truly, truly, I say to you. I mean, this is hard.
Kungen, Jesus säger, sannoligen, sannoligen, jag säger er.
The one who never lies is saying to you, truly, truly, I say to you.
Han, Gud som aldrig ljuger, han säger, sannoligen, sannoligen, jag säger er.
Then he asked the Father for us to give us a helper, a comforter.
Och sen ber han till Fadern att ge oss en hjälpare, en tröstare.
Like him.
Som, eller lik honom.
That's why he's God too.
Och det är därför också den helige ande är Gud.
And the question that many people come to me and ask.
Det är en fråga som många ställer till mig.
How we can have it?
Hur kan det vara så här?
Uh-oh, wrong question.
Men det här är fel fråga.
It's not how you can.
Det handlar inte om hur du kan ha den heliga anden.
And it's not it.
Och det är absolut inte en den eller det.
The question is how he will have me.
Frågan är hur han kan ha dig.
He is God.
Han är Gud.
It's not energy to have it.
Det är inte lite energi som du behöver.
But God who can have you and choose you to make you his own.
Men det handlar om att Gud får ha dig som hans egen.
And what he does that he take over your character, not your personality, your character.
Vad Gud gör när han kommer till dig, det är att han tar över din karaktär. Han tar inte över din personlighet.
Because personality means you, you are original person.
Personlighet, det är ju, eller person, det är ju du i original.
But he take your character over.
Men han tar din karaktär.
Because the character can control the personality.
För karaktär, det vet du om, den kan kontrollera din personlighet.
So he will not make Peter someone who never Peter the apostle, someone who is not getting angry, but he will make him able to control his anger.
Så han, om vi tar exempel från Bibeln, så Gud lärde inte Petrus att aldrig någonsin bli arg, men att vara herre över de här känslorna.
To do that you need to let yourself to him.
För att du ska kunna göra det så måste du ge dig själv till honom.
And that's what we learn in Psalm 23.
Och det här läser vi om och lär oss från Saltaren 23.
Psalm 23, I leave you with this image. Psalm 23 is saying, the Lord is my shepherd.
Jag vill lämna er med den här bilden nu. Den, Psalmen 23 säger så här, Herren är min herde.
I shall not want.
Mig skall inget fattas, jag saknar ingenting.
He leads me to green pastures.
Han leder mig till gröna ängar.
And to current water running.
Han för mig till vatten där jag finner ro.
But have you seen this thing before? There is something that I don't know if you have seen it before.
Men får jag säga någonting här om de här verserna? Kanske du inte har sett det tidigare.
He never said that you will eat from the green pastures and he never said that you will drink from the water.
Vi läser ju inte i den här salmen att vi kommer att äta ur det där gröna gräset eller dricka av det där friska vattnet.
Have you thought of that before?
Har du tänkt på det här tidigare? Det står inte så.
No. Nej. Why?
Varför inte det?
Because you shall not want.
Därför att det stod, mig ska inget fattas, jag ska inte sakna någonting.
The verse is, the answer is in the first verse.
Svaret ligger i den första versen.
The Lord is my shepherd, so I shall not want.
Eftersom Herren är min herde, saknar jag ingenting.
So you even go through green pastures, you don't need it, you are satisfied.
Så till och med när du kommer till gröna ängar så behöver du ingenting utav det för du är tillfreds.
You are beside the river, but actually the water is coming out of your belly.
Du går bredvid den floden, men vattnet strömmar fram ur dig själv.
What Jesus said in John 7, who believes in me, rivers of water will come out of his womb.
Det här sa Jesus i Johannes 7. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten.
Let us pray.
Låt oss be.
And give yourself, let me say something to you in the end.
Och låt oss säga det här. Ge dig själv.
George the Nicene says, Gorgias the Nicene is saying, the Old Testament is mentioning a lot about the Father and giving a very few hints about the Son, or some hints about the Son.
En välkänd teolog har sagt att Gamla Testamentet säger väldigt mycket om Gud Fadern, men ger oss bara några hintar om Sonen.
And in the New Testament there is a lot of talk about the Son and some hints about the Holy Spirit.
I Nya Testamentet så står det massor om Sonen Jesus, men så finns några hintar om den helige Ande.
But now,
men nu,
we don't need more hints because the church is the one that will reveal the Holy Spirit.
Nu behöver vi inga mer hintar om den helige Ande, för församlingen ska uppenbara den helige Ande.
Are you witnessing to the Holy Spirit?
Är du ett vittne om den helige Ande?
Are you witnessing to the Lord?
Vittnar du om Herren?
Are you joining the dance?
Kommer du med i dansen?
What about joining the dance now? It's your opportunity.
Vill du dansa med Gud nu?
Let us stand up and
join the dance. Det här är ditt tillfälle. Låt oss stå upp tillsammans.
Give yourself to the Lord now.
Ge dig själv till Jesus Kristus.
If you want that we pray with you, just come forward.
Om du vill att vi ska be för dig, välkommen fram här.
Just give yourself to the Lord.
Ge dig själv till Herren.
Join the dance.
Gå in i dansen.
Enjoy it. Let's pray.
Låt oss be tillsammans. Välkomna fram under tiden.
Lord, Lord, please come forward. Don't hesitate. Don't say what they will say about me.
Välkomna fram, Herre. Vi struntar i vad människor tycker och tänker om oss.
No, but let yourself say, I want to give my whole to you today.
Säg till dig själv, jag vill ge hela mig till dig.
Lord, I want to live and make you in the center.
Herre, jag vill leva och sätta dig i mitten.
I want you to be the one I dance with.
Jag vill att du ska vara den som jag dansar med.
I want to join the divine dance.
Jag vill bli ta del av den gudomliga dansen.
Hallelujah, hallelujah. Please the elders come out also to pray with me.
Fortsätt och välkomna fram och även förebedjare. Välkomna att be för alla
hallelujah.
Som söker sig fram.
Father,
välkomna ni som vill
you.
Ha förbön. Ni som vill ge era hjärtan till Jesus. Sätt honom i mitten. Välkomna
Lord,
ni som vill be för andra.